Hej och välkomna till avsnitt 1142 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering om det senaste i USA och ja, kör igång.
Ja, vi kan ju gå igenom lite intressanta headlines, så det visar egentligen galenskaperna i USA och vilket fruktansvärt hyckleri det är. Det var en svart man för några dagar sedan som attackerade och misshandlade en vit anställd på ett varuhus som heter Macy's i USA. Och benbart för hudfärg. Och naturligtvis har det varit knäpptyst i media om det. Och demokraterna har ju inte sagt någonting om det. Så vi ser det här när en vit attackeras av en svart enbart baserat på hudfärg. Det snackas ingen om hatbrott, utan det är liksom bara det vita får tåla det ungefär. Mm. Och det visar just att det här som pågår nu är helt ensidigt. Det är bara en grupp som ska skyddas och det är en grupp som får liksom ge sig på.
Ja, jag har sett den där videon. Jag tror vi pratar om samma sak. Alltså det är en äldre, att den här svarta mannen är yngre och den här vita mannen är äldre. Och man ser hur den här vita mannen ligger på golvet och säger I'm sorry, what did I do? Jag tror att det är den videon. Och jag menar, det är helt oprovocerat liksom. Så att,
ja, absolut. Och det liksom visar ju då att samhället, framförallt vänsterliberaler, demokrater och media, fullständigt på något sätt accepterar om våld kommer från ett håll men inte från ett annat. Och det visar att det dubbelstandarden och den här dubbelmoralen då, framförallt så visar det att det är omöjligt att upprätthålla en rättsstat, ett civilsamhälle när man accepterar våld från ena sidan men man liksom kör över människor från andra sidan. Att det här går ju inte, det slutar ju bara med mer våld helt enkelt, för människor inser att jag måste försvara mig själv eftersom jag inte får bli försvarad av civilsamhället och rättsstaten längre.
Nej visst.
Och det ser vi vad som pågår i Seattle nu. Mm.
Ja, vad händer mer då i Seattle?
Ja, i Seattle, det här att köp som det heter nu, det har ju fullständigt brakat samman. Ett par ytterligare skottlossningar, en död. Och det ironiska, det konstiga, det här att köp då har ju sagt att de ska skydda afroamerikaner. Det är svarta som ska skyddas i det, men det är faktiskt svarta afroamerikaner som har blivit ihjälskjutna i det här köp. Vilket är fullständigt konstigt, va? Jag menar, det är inte konstigt med tanke på att när det inte längre finns någon rättsstat, när det inte finns några poliser, då är det klart att det skjuter ju folk här vilt, och det är ju vilda västern som gäller, va? Mm. Men det intressanta är att när människor som går in, de här anarkisterna och vänsterliberalerna och allt för det, som går in och säger att, och borgmästaren då i Seattle för några veckor som kallar det här för Summer of Love, det här är liksom då kärlekens område ungefär, när det slutar med att folk skjuter varandra kors och tvärs, va? Och du och jag pratar om det, att när man sätter upp såna här ställen utan rättsstat, utan polis, det slutar med att människor börjar skjuta ihjäl varandra. Mycket riktigt blev det så. Och att svarta dessutom blir ihjälskjutna när det är den gruppen som man ville skydda, påstås det, blir det ännu liksom, det blir obeskrivligt, bara surrealistiskt bizarrt.
Mm, ja, verkligen. Mm. Och det är väl dags också att nu återställa ordningen där borta i Seattle, om jag får.
Ja, de har bestämt sig nu, det har ju ballat ur fullständigt, alltså att de har ju bestämt sig nu, och till och med borgmästaren inser att det går nog inte att hålla upp det här, så nu har i alla fall polisen kallats in för att städa upp alltihopa. Så att nu liksom måste man spendera ännu mer resurser för att städa upp och liksom lösa alla de här problemen som man hade kunnat förebygga, och det kostar flera människors liv för att komma till den här punkten när man inser att det går inte att ha ett anarkistiskt samhälle inom ett civilsamhälle, va? Och man tycker att någon borde ställa sig svars för det här. Inte bara då borgmästaren i Seattle som sanktionerar det, utan även vänsterliberal media som hyllar det här. New York Times och CNN, de har ju liksom hyllat det här som att det här liksom, nu ska vi visa hur vänsterliberaler kan sköta sig själva utan de här otäcka poliserna ungefär. Så att de borde ju hålla sig svars för det här också.
Ja, verkligen. Jag vet inte om de har någon koppling, men Jenny Durkan som hon heter och borgmästaren i Seattle, hon var ju en av de här som tyckte att det här inte är så farligt i början. Sen var det så här, jag vet inte vad jag pratat om det, men jag har läst i alla fall att det kom hem massa Black Lives Matter-aktivister till hennes hus, hennes privata hem. Och de stod utanför, de gjorde inget hotfullt, men hon kände, hon har barn och sådär, så hon kände att de här ska verkligen inte vara hemma hos mig. Så att hon var ju rädd nästan där. Och jag tror att den här responsen kom efter det. Så jag menar, här har vi liksom, när det är på avstånd, då kan man tycka fint, liksom Summer of Love eller något sånt där, men när det kommer nära in på, då känner man, oj, det här vill jag verkligen inte ha. Och jag tror att hon var med om någon slags wake up call på något sätt.
Ja, och hon var ju också, de här som då skapar här att köpområdet har ju faktiskt också gjort henne, de har ju då krävt hennes avgång. Så även om hon är en vänsterliberal, extremvänsterliberal, och sanktionerat det här, så krävde de hennes avgång. Så att det räcker inte längre i Seattle, Washington och vara extremvänster, utan nu måste man vara en antingen fullständig anarkist eller en fullständig kommunist eller fascist. Mm. Och, så att, jo då, och det är där de inte begriper, de här politikerna. Och det var ju samma som CNN-reporter har ju blivit attackerad under Black Lives Matter-demonstrationen. CNN blev ju attackerat i Atlanta och vad ska man säga, graffiti, vad heter det, vandaliserat. Mm. De inser ju inte att de själva som liksom sanktionerar och hyllar det där är de som sen får även ta en del av smällen. För de begriper inte att det är fascister, totalitarister, det är våldsamma personer och grupper som ligger bakom det här. Det är inte de här snälla, trevliga, liksom kumbaya sjunga framför en lägereld som håller på så här.
Nej, visst. Ja, har vi något mer om Seattle?
Ja, jag tänkte bara ta upp det när vi pratade om lag och ordning och så vidare. Det var en hög polischef som i Bronx, New York. Han sa upp sig alldeles nyligen. Han sa att jag har gett upp nu. Det finns inget stöd i New York längre för poliser, så att jag ger upp. Så att poliser, jag såg någon annanstans, minns inte siffrorna, men jag tror det var 49 i New York City. 49% fler poliser har gjort en retirement, early retirement, vad heter det?
Förtidspension,
ja, är normalt. Så poliser i New York börjar förtidspensionera sig nu i en oerhört hög grad. Och det går inte att fylla på poliser längre. Va? Så att polisgruppen blir bara mindre och mindre.
Okay.
Vare sig man vill eller inte. Mm. Och det syns ju på gator och torg. Vi pratar om det, att nu har ju våldet spridit sig till de rika områdena i Uxir, där Jeff Bezos, med ägaren av Amazon till exempel, bor. Så att inte ens där klarar de sig undan längre.
Nej, just det. Ja, okej. Okay. Något mer om just polis och sådana saker då?
Ja, just det, var det här, polisen. Ja, det kanske vi kommer ner, så bläddrar igenom mina grejer här, som är att vi kommer ner till dem senare, va?
Ja, precis.
Kan jag tänka. Jag såg att under demonstrationer, de här, vi pratade ju om de här demonstrationerna, och de framstår som att de är fredliga, och vänsterliberal media och Sverige, svensk media framförallt, påstår att det här är så fredligt och snällt och trevligt, va? Men det är ju, det ligger rasism bakom de här demonstrationerna med. Det var i nyheterna för några dagar sedan under en demonstration att det var en person som var vit och var inne i de där demonstrationerna, och han höll på att bli ihjälslagen av svarta enbart på grund av hans hudfärg. Så att, tack och lov, så fanns det några andra svarta. Det finns en väldigt, vad ska man säga, powerful bild av det där, när det är en svart man som liksom slängt upp honom på axeln för att liksom springa ut med honom från folkvimlet, va. Men att om du är vit, även om du är liksom bara i närheten av de här demonstrationerna nu, då vill de slå ihjäl dig. Och det är liksom, det är ingenting som media tar upp, vad ska man säga, mainstream vänsterliberal media tar upp, utan det är som att det här är svarta personer som demonstrerar fredligt, va? Men att det är det inte, va? De vill bara slå ihjäl nu. Det är ju inte alla. Jag menar, vissa svarta skyddar de vita, men att det har liksom blivit, det har skapats ett samhälle i USA nu på grund av media och de här jäkla vänsterliberala galningarna, där allt enbart är hudfärg. Där att det är som att det är dragskrig på gång, enbart framhetsat av media och demokraterna. Punkt slut.
Jag håller helt med. Det är helt makalöst. Och därför är det så bra att det finns svarta liksom politiker som vågar ta ton. Jag läser också en nyhet om att Burgess Owens, den här svarta tidigare NFL-stjärnan, då, han kandiderar till kongressen, och han vann nu primärvalet bara häromdagen. Primärvalet i, jag tror att det är Utah han kommer ifrån. Ja, precis. Så han kommer att kandidera då i, jag vet inte mot vem, men mot en demokrat, och sen i höst. Så att skulle han komma in i kongressen, så vore det väldigt bra med en svart republikansk politiker då.
Ja, han är dessutom, han är före detta NFL-stjärna, som andra ord en sportstjärna, så att han har väldigt hög cred hos både vita och svarta, så att han liksom, det är ingen, folk vet vem han är. Och han har respekt just för att han har etablerat, människor vet vem han är, och han har cred helt enkelt i alla möjliga kretsar.
Ja, och framförallt kan han ta ton mot den egna gruppen, mot de svarta. Du skickade en video till mig igår, tror jag, det var ju Candace Owens, den här svarta kvinnan då, som är väldigt, väldigt skärpt och väldigt så här kvick också, och hon pratade inför, ja, det var ju en samling där med bara massa svarta kändisar som skulle debattera rasfrågan, och alla var ju på att Trump, han är vit makt och han är hemsk och sån saker. Hon försvarade Trump och sa att ni liksom, det är bara känslor för ert, liksom, tänk logiskt, tänk på fakta, vad det Trump sa egentligen och sådär. Alltså, hon var riktigt bra. Alltså, så att det finns ju de här svarta stjärnorna verkligen som sticker ut, och man måste alltid påminna om det, tycker jag, i de här sammanhangen, så att man inser att alla är inte så här totalt galna som de här pöblarna.
Precis, och så ni som vill googla, så googla upp och YouTubea upp då Candace Owens, hon är fantastisk. Det som är intressant här, hon debatterar bland annat mot T.I., en känd rappare i USA då. Det intressanta är att hennes motdebattör erkände att hon hade rätt i fakta. De sa det flera gånger, okej, du har rätt i sak, du har rätt i fakta. Men det var alltid men. hela tiden. Mm. För de vill inte erkänna att du har faktiskt rätt, punkt slut. Det var ett men, Donald Trump är ju rasist. Men sen drog hon ju upp och förklarade, vart säger det? Han har redan, 19 gånger har han sagt att han är emot de här vitmaktsnationalisterna och allting. Och gå in på hans, ja det har han, men. Så att hela tiden så försöker man vända och vrida på det, men istället för att erkänna bara att du har rätt, du är rätt i fakta, så, och det är precis som det är i Sverige, som hade varit i Sverigedemokraterna, att det finns alltid men, och så försöker man då kasta på någon slags emotionell, någon känslosam då grej som är total lögn, som inte alls stämmer. Så att ni som har chansen, som aldrig har sett Candace Owens, herregud vad skalpen är, hon är fantastisk.
Hon är jättebra. En annan som är fantastisk, och jag kan slänga in ett ämne här då, det är Donald Trump. Han är riktigt bra, därför att han är en av få, ja, men han är vit, men han bryr sig inte om hudfärg, så han går ju emot alla dem. Alltså, de som kritiserar Donald Trump, de får alltid tillbaka. Han bryr sig inte om det är kvinnor, om de är svarta, om de är muslimer, om de attackerar honom eller säger saker som han inte håller med om, då ger han svar på tal, och det tycker jag är det bästa med honom. Och liksom, man kan säga att han är burdus, men jag menar, han vågar säga vad han tycker, och det är en av de bästa sakerna med honom. Och imorgon så ska Trump prata vid Mount Rushmore då i South Dakota, det här berget då där man har mejslat ut fyra presidenter, Washington, Jefferson, Lincoln och Theodore Roosevelt, och han kommer då att prata, såklart, gissar jag, vet inte vad han kommer att prata om, men jag gissar att han kommer att prata om patriotism. Det är ju 3 juli, sen är det 4 juli nationaldagen då på lördag, och förmodligen också prata lite grann om att det här är ett stort monument och ingen ska få röra våra historiska monument, lär jag gissa att han säger. Så att, ja, och det tycker jag också behövs i det här liksom debatt klimatet som råder nu.
Ja, jag minns inte vem det var, om det var Tom Perez som är då chef för den demokratiska DNC eller vem det nu var, men det var någon av de högre demokraterna som skrev ut på Twitter och sa att Mount Rushmore, det är rasistiskt, Mount Rushmore är rasistiskt nu.
Okej.
Okay. Men ja, visst, jag minns inte, jag får kolla upp vem det var, men Twitter blev sen raderat senare, va, för att de blev förbaskade. Och sen var det guvernören, om jag inte har fel, var guvernören i South Dakota som sa att vi tänker inte gå med på att liksom att det här Mount Rushmore är Mount Rushmore, och vi tänker skydda Mount Rushmore från alla former av vandalism, allt vad det nu är, va? Mm. Men det så långt har gått, va, att helt plötsligt, om man då åker till Mount Rushmore, liksom de som skapade USA, ja, då är man rasist helt plötsligt, va? Allt är rasism. Och det som Candace Owens i hennes då debatt för ett par år sedan, hon pratar just om det jag sagt, att demokraterna är experter på var fjärde år att gapa och skrika om rasism och skrämma upp den svarta befolkningen, att allt är rasism, överallt är rasism. Så det är precis som i Sverige, överallt är rasism, påstås det. Och så då får man då de svartas rösterna, för att det är jättelätt att manipulera enligt, och det är så det funkar, va. Demokratiska partiet vet hur extremt lätt det är att manipulera svarta väljare, svarta gruppen. Det räcker att gapa rasism, 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 så röstar 90% på demokraterna. Och så sitter de fast i den här, och det är precis det Candace Owens pratar om, då sitter de fast i den här bidragsfällan. Då röstar man demokraterna, då är man arbetslös, då får man massa bidrag, och så sitter man i den där fällan igen, om och om, en cykel, en ond cykel hela livet, va. Och allt handlar om för demokraterna att utnyttja svarta som ett spelpjäser för att få makt, för att få kontroll.
Ja, visst är det så. Ja, fler nyheter.
Ja, vi pratade om det här med att hyckleriet och inom vänsterliberalerna och Minnesota, Minneapolis då, så har man ju röstat fram att man vill lägga ner polisen. Man ska inte spendera ett öre på polisen, polisen ska läggas ner. Så visar det sig att de här council members, som då är, vad ska man säga, vad heter det i Sverige?
Kommunstyrelsemedlemmar eller något.
Precis, kommunstyrelsemedlemmar, typ sådär. De spenderar ju massor av pengar, skattebetalda pengar, på egen personlig säkerhet. Man drar upp på säkerhetsvakter. Så att vi, samtidigt som man säger vi vill lägga ner polisen så att ni, invånarna, kommer inte ha tillgång till någon form av säkerhet och poliser. Vi kommer använda skattepengar för att skydda oss själva. Vi behöver säkerhetsvakter. Och det är det fruktansvärt vidriga hyckleriet som vi ser igen och igen och igen.
Ja.
Vi kan ju gå vidare här och prata om att nu vet vi att Amy Klobuchar har ju du säkert redan pratat om, hon hoppade av det här vicepresidentkandidatsgrejen då med Biden. Och det finns en svart kvinna som heter Karen Bass som har förhoppningar, för att vi vet ju nu att Biden måste ha en svart kvinna, och det ryktas om Kamala Harris, men i alla fall en svart kvinna som heter Karen Bass, och hon är då en stor supporter av så hon hoppas då att bli Bidens liksom running mate då. Mm. Ja, och hon är då en stor hyllare av Fidel Castro. Så att det är den personligheten som vi kommer att få in som vicepresident. Inte nog med att Biden måste ha en svart kvinna nu. Det är det han måste ha. Han måste ha, för att tillfredsställa den här gapiga vänstern, den här hetsvänstern då. Han måste även nu ha någon som är extremvänster, med andra ord en kommunist. Det är där det kommer att sluta. Han kommer att få en kommunist som sin running mate.
Han behöver en kvinnlig black. En kvinnlig Black Lives Matter-aktivist alltså.
Precis, ja. Som är ännu mer vänster än Bernie Sanders. Absolut kommer det att sluta så.
Ja, helt vansinnigt, helt vansinnigt. Yep. Och på tal om det då, jag kan slänga in en annan nyhet. Och det är ju att det här med, man pratar ofta om vithetsprivilegium. Att vita har något visst privilegium som de ska sona sina synder för. Och, alltså bara massa totalt akademiskt trams. Och med betoning på akademiskt trams. Därför att det är inte svarta som man kommer på det här från ingenstans liksom. Utan det är akademiska teorier som oftast är påhittade av vita. Alltså här vita världsfrånvända insnöda akademiker som läser väldigt många böcker och tänker väldigt många tankar, djupa och konstiga och helt värdelösa tankar. Och jag läser om en kvinna, det här står i Tennessee Star, som är vänsterakademiker och hon tjänade $6,000 per timme, det är ju helt vansinnigt, för att prata om vithetsprivilegium. Och den här artikeln är alltså från 2019 då, så för ett år sedan ungefär. Men jag menar, det visar varifrån det här kommer, de här totala galna idéerna, från liksom lite förmodligen överklasskvinnor, eller det klart det är om man tjänar 6,000 i timmen och
dollar.
Ja, precis, $6,000 i timmen. Och som kommer på de här galna idéerna som de sen spottar ut, sen får det fäste på universiteten och sen så uppstår det såna här aktiviströrelser. Jag menar, $6,000 i timmen för att prata om något så korkat som vithetsprivilegium. Vad säger man?
Vi ser ju faktiskt det i Sverige med. Det har vi ju sett hur de här... Det här, vi pratar om eliten, det här är eliten va? Som har insett att det finns ett utmärkt tillfälle om man tjänar massa pengar här genom att utnyttja det här va? Vi har ju sett i Sverige under många år att det finns ju de som åker runt, jag menar, är det inte Henrik Arnstad, han åker ju runt och tjänar massa pengar på att prata att alla är fascister, det finns ju fascister varenda gatan i Sverige va? Och det här med att det är rasister överallt och det, alla ska då genuscertifieras så att i Sverige har ju liksom är ju vad ska man säga, vad heter det, genomsyrat av att vissa människor, framförallt vänsterliberala eliten, har hittat på ett utmärkt sätt att bli stenrika på att åka runt och prata om rent trams, att hitta på problem som inte existerar och sen åka runt och prata om det problemet och tjäna massa pengar på det. Det är liksom, det är ett signum av vänsterliberalerna va. Så att de tjänar en massa pengar. Det är inte det att de gör det gratis för de är godhjärtade, utan de tjänar massa pengar. Och sen så är det skattebetalarna eller USA då, som är det då kanske det betalas, man betalar privat för att gå och lyssna på det där. Eller man blir tvingad, liksom, man går på hon åker till universitet och då betalas det av universitetet. Och det är egentligen då de här tuition som går till det. Man betalar för att gå där va. Och så blir man rik för det. Så att det är ett utnyttjande av ett system. För att vi är så pundiga att vi går på det där.
Ja, och det är ju utnyttjande. Det kan ju bara utnyttjas eftersom, jag menar, då så styr universitetet och så styr, ja, all de här institutionerna. De har också de idéerna, eller jag tror i alla fall att de här idéerna är bra. Därför att hade det inte varit majoritet av sådana människor i de här institutionerna, då hade man inte godkänt sådana saker.
Ja, absolut. Och det är också att man vill godhetssignalera. Man måste ju liksom skicka ut en signal att vi är emot rasism, då måste vi ta in och betala liksom en miljon spänn för att någon ska prata om rasism i en timme. Då har vi bevisat att vi är emot rasism. Det är så det funkar, va? Det är enbart godhetssignalering.
Ja, verkligen. Fler saker?
Ja, vi kör vidare här. Jag såg att allt fler företag i Seattle, Washington börjar ju flytta. Jag skickade en artikel här. Vanliga företag som helt enkelt, de bryr sig inte om politik, de vill bara driva sina egna företag. De flyttar ut från Seattle, Washington. Vi pratade om något häromdagen som skulle flytta till Phoenix, Arizona, ett investment company. Nu är det nytt som ska flytta till Austin, Texas. Och det är intressant för att det här företaget då, jag minns inte vad det hette, jag bara kollar rubriken då. I alla fall, CEO:n för det, han förklarade som att vi måste flytta från Seattle, Washington. Därför att Seattle, Washington är helt enkelt för... Man är inte fri längre. Man är fast i en kommunistisk vänsterliberal, vad ska man säga, ett helvete. Vi flyttar till Austin, Texas för att jag vill befria mina anställda. De måste få kunna befrias. De måste befrias och kunna bli fri, tänka fritt och liksom ha åsikter fritt. Mm. Och då måste vi därför lämna vänsterliberala Seattle, Washington. Så de som tror att Seattle, Washington är en slags demokrati eller vad ska man säga, en högborg för då yttrandefrihet och sådär, de begriper inte vad Seattle, Washington är, eller Kalifornien numera, eller Portland, Oregon.
Nej visst. Jag kan bara slänga in en sak också, att det är en sheriff i Florida då, som är svart, som heter Daryl Daniels heter han, och han tycker att de här aktivisterna som ställer till upplopp, de ska inte komma till hans community, och kommer de dit så kommer hans deputies att vara redo, men räcker inte det så kommer han att se till att medborgarna som bär vapen också får befogenheter att vara deputies, alltså sheriff-medhjälpare, och det innebär alltså att han kommer att godkänna typ, ja, civilgarden ungefär, sheriffen, och han är alltså svart och han har fått nog av de här upploppen.
Ja, precis. Jag menar, det här handlar ju inte längre om hudfärg, utan det handlar ju bara om att man är en decent citizen som helt enkelt har ordning och reda. Och det här med att man medborgare får, jag bodde i Louisiana i många år, i många 5 år, Och där har jag haft en kompis till mig där när jag bodde där. Han var ju vad ska man säga, civilpolis. Så att han, vad ska man säga, medborgarpolis om man säger så. Alltså, han hade ju vapen och allting. Så att det är liksom ett fenomen som finns. Och det börjar ju bara bli mer nu att nu börjar man rekrytera ännu fler. Och allt det slutar med det är att det bara är mer vapen på gatorna och folk börjar skjuta först. Och tyvärr, eftersom det blir mer aggressivt så börjar ju också, och folk kanske inte är lika tränade längre. Då liksom skjuter man först och frågar sen. Så att om man tror att man ska få slut på skjutningarna genom sånt här vänsterliberala galenskaperna, det slutar ju med att det blir fler skjutningar. Vi ser det här CHOP, vi ser det i Minneapolis, vi ser det i New York, vi ser det i Chicago. Våldet, skottlossningar går upp när man då drar ner på, vad ska man säga, rättssamhället.
Mm. Ja, verkligen, verkligen. Fortsätt på listan.
Jag tänkte säga, på tal om Chicago, och det är sånt här som ingen bryr sig om längre. Det var en drive-by shooting, en svart... Ett svart bebis blev bebis, det var 20 månader, så en ett och ett halvt år gammal bebis blev ihjälskjuten av en drive-by shooting för bara ett par dagar sedan, va? Mm. Och det är ingen som bryr sig om sånt längre, va? Att liksom den typen av gatuvåld som man borde fullständigt reagera mot, det liksom bara försvinner ju liksom i kloakerna nu, bara för att det finns, man bara gapar och skriker om annat. Så att sånt här gatuvåld, att små bebisar skjuts ihjäl nu på gator, det liksom bryr sig inte media om längre, eller vänsterliberalen, demokraterna. Det är vad ska man säga, normal.
Men det är intressant, för att det är ju det, okej, nu är det Black Lives Matter, det är det som tar upp all medieutrymme, men det är ju likadant med coronan. Jag menar, visst, coronavirus, det är farligt och sådär, och ja, jag tänker verkligen inte nedvärdera det, men alltså grejen att det finns väldigt många andra sjukdomar som kanske helt har tappat fokus, alltså människor som nu får vänta i vårdköer, det är säkert så både i USA och i Sverige, och som nu är allt inställt därför att nu är det bara coronan man liksom är fokuserad på, så det känns som att media klarar inte av att ha flera bollar i luften samtidigt, utan nu är det bara coronan, nu är det bara upploppen, och så är det så mycket annat som hamnar i skuggan.
Ja, och det är så vi ser. Jag kan bara fortsätta på en lista till exempel, som att vi pratade om att människor börjar försvara sig mer. Det var liksom, det finns i St. Louis, staden St. Louis i Missouri. Så i USA är det ju vanligt, och det blir ännu vanligare nu, att det finns med den här gated communities. Man har stora bostadsområden, framförallt med villor eller condos. Så har man stora sådana här, vad heter det, gated, sådana här murar i princip. Grindar, ja, precis. Och folk börjar bli de här anarkisterna, de här, jag vill inte säga att de är demonstranter längre, för det är de inte, anarkisterna, de här vänstervåldsverkarna, de bryter sig in i det där nu. Och invånarna nu som bor i de där gated communities, de börjar ju bära vapen nu och börjar skjuta. Just för att det bryter, så att det liksom pågår ju nu, vad ska man säga, ett krig, att nu börjar anarkisterna bryta sig in där människor bor, och då sker det ju skottlossningar naturligtvis. Så att våldet trappas ju upp, och grejen är ju den, va, att när man börjar dra ner på poliserna, då finns det ju inte ens poliser som kan komma dit, och då vet vi att okej, det här blir vilda väster med skottlossningar, punkt slut, vi får se vem som vinner.
Jag såg ju en video på sociala medier, den har varit väldigt spridd i Sverige också, det var ett par någonstans, jag antar att det var ett gated community, för det såg ganska välbärgat ut.
Ja, just det var det jag pratade om, ja.
Okej, det var en man och kvinna som kom ut, det var en stor pöbel utanför, och de verkar ha varit fredliga, men hela grejen att de skulle inte vara där, det var helt liksom, det var förmodligen ett avstånd.
De bröt sig in.
Ja, de gjorde det, okej, det var det de menade. Men då kan man se bilden på när både mannen och kvinnan går ut, kvinnan har en pistol och mannen har någon slags, jag kan inte vapen, men någon slags automatkarbin eller någonting, och så står de där. Precis. Och pekar mot demonstranterna. Det händer inte så mycket, men det visar verkligen att det är så nära, det är liksom bara ett fingerknäpp ifrån för att något ska hända.
Absolut.
Ja.
Så just går det. Jag tänkte också nämna bara, vi pratade om det här köp framförallt, jag tänkte bara nämna att en av de här personerna som blev mördade nyligen i det här köp var en 16-årig pojke, och en annan var en 14-årig pojke som blev svårt skadad. Så att det är barn som liksom bor där, eller har bott eller bor där, som också blir mördade och skjutna.
Mm, ja. Och det är besynnerligt, för jag menar, USA är ett land, just våld mot barn, det är inget som tolereras alls i USA egentligen, inte i Sverige heller, men ännu mindre i USA skulle jag gissa. Så jag menar, att man ens kan tillåta det och bara låta det gå förbi, det är helt, ja, det visar ju upp och ner hela, liksom allt har blivit.
Ja, det är intressant, vänsterliberaler som alltid påstår sig att vi värnar om barn, de låter barn bo i det här köpområdet som sen blir ihjälskjutna. Hur mycket värnar man om barn då? Det är samma hyckleri, bara fortsätter.
Jag kan kasta in en sak också, det är att Bush-familjen då, de är inte så vänligt inställda till Donald Trump. George W. Bush har meddelat att han kommer inte att rösta på Trump i höst, tyvärr, vilket jag tycker är synd. Men däremot så har han ju en, hans brorson, Jeb Bushson, George P. Bush, som är land commissioner i Texas. Han är lite yngre, jag tror han är i min ålder, kring 40 eller något sånt där. Han kommer att rösta på Trump, han sagt, och han är väldigt tydlig med det. Så att där har vi ju en, vad ska man säga för något, en i Bush-familjen i alla fall som backar Trump.
Ja, sen vet man ju inte, jag menar George W. Bush, han kanske inte röstar Trump än. Det är många som röstar som inte säger någonting, för att det är inte, folk håller tyst. Man går till valurnan och så röstar man på det man vill sen.
Ja, visst. Ja, fortsätt på listan om du har något mer.
Ja, jag tänkte säga Tim Scott, som är då, han är republikansk senator från South Carolina. Han är ju den som då, vad ska man säga, han har arbetat
Men när
nyligen med
polisreformförslaget där, ja.
polisreformförslag, ja, precis. Han har fått massa, vänsterliberalerna som påstår sig vara antirasister, den här Tim Scott, han är ju svart, så man kan ju gissa lätt vad vänsterliberalerna har utsatt honom för. Massivt rasistiskt hot och hat, bara för att han är svart.
Just det, han är förrädare och allting.
Han är rasförrädare, han är onkel, allt sånt där. Så att det är samma gamla vanliga. Man får inte tänka fritt, och det är precis det Candace Owen pratar om. Man får inte tänka fritt som svart, man måste liksom infinna sig i gruppen och göra precis som vita överklassvänsterliberaler har tänkt sig för att passa in. Och det är det som är det rasistiska bakom det hela, egentligen.
Ja, verkligen. Jag har något mer.
Ja, det fanns en polis i Seattle som nu sa att en polischef i Seattle som gick ut officiellt och sa att Seattle har blivit i princip en socialistisk hotspot. Det är liksom socialism gäller det bara. Så att det är liksom, man ser att sprickan mellan polismyndigheten och politikerna det är liksom en Grand Canyon över det hela. Och det liksom är, jag menar, det är liksom, jag vet inte hur man ska kunna läka sånt där, men att det går ju i skogen alltså.
Ja, jag kan säga en sak som är lite mindre negativt då, det är att arbetslöshetssiffrorna är inte lika dystra som man hade trott, utan arbetslösheten nu har sjunkit till 11%. Det är mycket om man jämför med för ett halvår sedan, men man efter coronan så har det hänt så mycket, så att 11% är ganska bra. Och Trump, han sa att economy is roaring back, sa han, och bedömarna hade trott att det skulle landa någonstans på 12-13%, men det var bara 11% arbetslöshet, så att det är ju väldigt, det är positivt i allt det negativa.
Och man ser också att företag har börjat anställa igen. Det är väldigt, siffran är högre på papper än vad den är i verkligheten. För det är många som, vi har pratat om det här förut, man får mer pengar nu i bidrag för att inte jobba än du får i löner du jobbar. Så många väljer att inte jobba. Man har fortfarande de här corona, så man får både federala vad heter det, arbetslöshetsbidrag och delstatliga arbetslöshetsbidrag. Vilket gör att bidragen blir högre än din lön om du jobbar. Så många väljer att inte jobba. Så ett sätt att helt enkelt få tillbaka folk, om Trump tog bort de federala bidragen, så skulle helt plötsligt arbetslösheten sjunka från 11 till 7% omedelbart. För att folk skulle, ups, nu måste jag ta ett jobb igen. För jobb finns, det finns oerhört mycket jobb nu helt plötsligt. Och det ser man. Men folk är bekväma. Och sen är det bekvämt, man sitter ju hemma, man har varit hemma i 2, 3, 4 månader. Fått allting betalt och mått bra och kanske tjänat mer pengar att sitta hemma. Och man har några Netflix-serier kvar att titta på, sådana där saker. Va? Det är klart, det är, och så är det sommar, man vill liksom dega på, liksom ligga hemma och dega. Så att Trump tycker jag borde nu dra in bidragen och helt enkelt, finns det jobb så finns det jobb, punkt slut.
Just det. Ja, en annan sak är att en domare i högsta domstolen, kanske, det är inte säkert, men han kanske kommer att gå i pension, och det är Samuel Alito. Och han är ju alltså en konservativ domare då, som jag är inte säker på, men det var Bush, den äldre tror jag var, som nominerade honom för länge sedan, eller om det var George W. Bush till och med. Men i alla fall, han överväger att gå i pension, han är 70 år gammal nu, och de sitter ju egentligen på livstid, domarna, men de kan ju gå i pension också om de vill det, och det ryktas som att han är, ja, han vill det.
Ja, och sådana här rykten kommer ju inte ut från någonstans. Så grejen är, Samuel Alito, han är ju en konservativ domare. Det typiska är att när en HD-domare går i pension, så går man i pension under en president som man själv. Så med andra ord, Donald Trump nominerar konservativa domare som Samuel Alito ska pensionera sig. Nu är det perfekta tillfället. Därför att Trump kan nominera någon väldigt snabbt och Mitch McConnell i senaten kan få igenom den domaren väldigt, väldigt fort. Så jag skulle inte bli förvånad om det här är riktiga rykten, om det här stämmer, så är jag övertygad om att Samuel Alito kommer att göra det här inom några veckor. Därför att väntar man för länge, då kan demokraterna, vad ska man säga, stoppa det här. Det tar för lång tid, så att det måste ske efter valet. Så att det är liksom nu eller aldrig. Och det gäller så, Samuel Alito, om han är en sann konservativ domare, han vet ju alltså, det är liksom klart han förstår sånt här. Så är liksom, nu gäller det att gå i pension, för annars kanske det kommer att bli ytterligare 4 år innan jag kan gå i pension, för att om Biden vinner så måste jag helt enkelt sitta kvar.
Ja, visst.
Så.
Ja, precis. Ja, jag har inget mer. Har du något mer?
Nej, det var nog allt.
Ja, just det. Okej, men tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1142 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv på amerikansk politik som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.